Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Gött kött om aktier. Mitt namn är Marcus Gerda och med mig har jag min fantastiska, otroliga podd- och travkollega- Erik Hästen Lundberg.
Hej Marcus, hur mår du min vän?
Jag mår bättre än dig tror jag.
Det lär du göra. Jag brukar alltid vara väldigt positiv när du frågar mig, men det är jag inte idag. Nej. Jag har haft en dejt med fru Kalisi här i veckan. A.k.a. vinterkräksjukan.
Ja, vad gott. Jag fick bara, vi skulle spela in igår egentligen. Vi sitter här på lördag eftermiddag. Vi skulle spela in fredag kväll. Får jag bara liksom en pling på morgonen där. Nej, det går inte Marcus.
Nej, det är helt sjukt alltså. Ja, natten till fredag. Mellan 04.45 till 06.15 är den värsta tid jag upplevt i hela mitt liv. Julia på morgonen sen sa bara, jag vågade inte gå upp för att se vad som hände. För jag var helt övertygad om att du stod och hade tappat och slaktade en get. det är kanske inte så poddvänligt. Men ja, man spydde så kraftigt. Så stämbanden sattes liksom i rullning. Och framkallade då ett ljud av en skrikande get. Helt okontrollerbart. Ja, så kan det gå.
Geten, Erik alltså.
Hästen blev geten.
Aktiegeten är det fint. Det är riktigt bra.
Ja, så nu är man ju otroligt sargad alltså. Herregud.
Jag tycker dock, nu ser du väldigt stark ut så det är skönt. Skönt att ha dig stark här idag.
Tack, tack. Jag har ändå fått i mig en halv vit macka och 2 deciliter vatten idag.
Det är bättre än inget alls.
Så är det, man får ju se glaset halvfullt snarare än halvtomt. Jajamän. Och ska man vara ytterligare positiv så är det väl, gör det väl lite gott inför sommardeffen också.
Min kompis sa att det är ingen deff slår lite klassisk salmonella.
Nej, det är fan oslagbart alltså.
Ja, Erik, du, medan du gör dig redo för beachen här så har det ju hänt rätt mycket på börsen.
Ja, det har du ju. Ja. Har ju försökt hänga med så gott jag kan här också. Det har varit jäkla rolig vecka faktiskt.
Mm. Med lite ledighet och så vidare. Men har du lyckats grilla någonting här under första maj och Valborg?
Jag hade ju sån fin plan. Det var ju Valborg och skulle få hit grillmästaren från Norrköping. Men då hade inte jag skjutnat in än. Men det hade ju båda sönerna. Så det gick ju inte. För de har en jätteliten nyfödd. Så det blev typ kokt pasta istället. Och sen skjuter jag in första maj då. Så, Så kul har det varit. Ja. Men du får ju berätta om dina lite roligare upplevelser.
Absolut, absolut. Och detta hänger ihop med vår fina sponsor det här avsnittet. Det är ju Kamado Sumo som gör premium keramikgrillar. Jo, jag har lite bilder som jag tänkte lägga upp på Twitter. För jag har så här riktigt idylliskt grillväder. Liksom 20 grader. Alltså, grillade på så in i bänken precis vid vattenkanten där på västkusten. Är riktigt trevligt, måste jag säga.
Ja, du skickade och det så för jävla fint upp. Då börjar nästan falla en tår. Hur ledsen jag är att jag... Vad jag gjorde istället.
Mm. Ja. För vi... Första vi gjorde var att köra pizzor. Fick upp grillen första gången. Körde lite försiktigt. Inser att man behöver någon form av så här kolstartare. Inser man också. Men... Och fick upp grillen i typ så här 400-450 grader. Och fick två riktigt fina pizzor. Vi körde någon salami och någon klassisk margarita. På egen gjord deg. Riktigt rekommenderar. Vi älskar ju pizza och göra egen pizza med egen deg. Så det var ju en stor succé. Men sen, nästa dag, då hade vi lite kompisar över. Då körde vi ju lite löjrumspizza till förrätt. Så in i ugnen där på 450 grader. Men det, jag hade fått så jävla bra fart på glöden så jag fick ju upp hela grillen på 500 grader Celsius. Enligt termometern på grillen. Så att,
De ändrar specifikationerna nu.
Yes. Så att, och det gick jättebra så det blev lite löjrumspizza till förrätt. Och sen så blev det en extremt välgrillad entrecôte. Jag gillar ju min väldigt rare liksom. Så det ska ju vara, grillen ska ju typ bara hota kossan ungefär.
Ja, du ska nästan bara slänga på ett levande djur då, som bara nuddar gallret.
Mm, och då är det perfekt med liksom 400 grader, för då är den där, touchar, bränns på riktigt fint så snabbt. Och sen så av, så får den vila lite. Är riktigt trevligt.
Ja, det låter som vi har samma smak. Löjromspizza är väl ingen favorit hos en annan som inte är något fan av fisk och skaldjur, men det andra lät ju otroligt bra.
Mm. Så att så är det. Och vill man prova på den här grillupplevelsen så gå in på Kamado Sumos hemsida och ja, ni får 15% av på hela ert köp om ni anger gött kött i stora bokstäver. Kommer stå i beskrivningen också. Men grymt kul och tack Kamado Sumo.
Och vet vad jag har sett bara på hemsidan? Det är att de har sån hibachi-grill också. Har du sett det?
Nej, den har jag missat.
Ja, i alla fall sån cool, lite mindre typ ju. Helt ärligt måste jag säga att jag är faktiskt lite sugen på att testa en sån. Så vi får se, kanske få använda vår egen kod helt enkelt.
Ja, ja, ja. Är det en liten picknickgrill tänker du eller?
Nej, men det är ju en sån, det är en keramisk fast en bordsgrill. Ja, den är ju mycket mindre. Men det är ju sån hibachi, jag tänker på såna typ japaner som står och snurrar såna små spett. Och så här grejer, det ser så jävla nice ut.
Ajajajaja.
Men jag vet inte om jag behöver den eftersom vi har redan.
Absolut.
Men jag tycker att det såg så nice ut, för jag såg några videor där de står och hibachi grillar. Så då blir man ju lite sugen, prylgalen som han är.
Yes. Gott Erik, men tyvärr ska vi inte köta grill hela dagen. Vad har vi egentligen lined up? Vi har lite nyheter. Sen har vi lite iGaming. Jag kommer nästan leda in dig i lite iGaming. Värma upp med lite räkan. Det har hänt lite grejer där.
Mm. Det är inte ofta man leds in av jäddan in i iGaming. Du brukar försöka leda sig runt det snarare. Så det känns kul.
Ja, men det är skitkul. Så det blir lite räkan. Och sen så, ja, innan det är lite nyheter. Och sen så ska du ta oss igenom iGaming-världen.
Mm.
Och därefter så avslutar vi med lite Sleep Cycle.
Och Betsson.
Ja, Betsson där innan, det ingår, det är liksom vad som heter ankaret i iGamingen kanske.
Ja, det är sant. Det är sant.
Det är bra att du deklarerar det. Gott gott, Erik. Vi börjar. Mitt fina lilla gött öscase Gomero kom med lite goda nyheter där. Tror du kom så här 30 april, så precis där på Valborg. Och ja, man har nu signat ett ramavtal, ramavtal liknande avtal med Ellevio. Eller det är ju, man har signat en order på avropsorder kallar man det. Som ska levereras och installeras under 2024-2025 om 20 miljoner SEK. Jättefint måste jag säga, i och med att bolaget omsatte 42 miljoner förra året, så är ju det liksom potentiellt en tillväxt om ja, 25%. Ja, men eftersom det är över två år då, så antar jag kanske då om man tar 10 miljoner 2024, 10 miljoner 2025, så blir det då kanske 25% tillväxt. Kanske detta ramavtalet växer med, bidrar med. Sen så är det lite, man får ju någonstans avgöra här, i och med att den här SIP-teknologin är den produkten man säljer och Ellevio är ju en gammal kund. Så någonstans så antar jag här att man ersätter lite gammal, den vanliga försäljningen helt enkelt. Så kanske tillväxten realistiskt då kanske blir 20% för 2024-2025.
Bara med den här ordern får du ju tillägga. Det finns ju,
exakt.
Det är det som är det fina.
Och man har ju signat ytterligare den här serviceaffären då, där man kommunicerade här i slutet av februari att man har fått serviceordrar på upp till 6,6 miljoner. Där man bara ska gå ut och byta, om jag fattar det, uppgradera dem från 2G-nätet till 3G, eller inte till 3G. 2G, 3G till 4G eller 5G.
Åh fan, så de gynnas lite av den omställningen också då?
Yes.
Snyggt, det var ju som Idoro vi pratade. Det nämnde vi kanske med Gomero också i och för sig. Jag som har kort minne.
Jag har absolut varit inne på det. Så, ja. Nej, men det är fint. Och det är, alla 2G, 3G-nät ska ju läggas ner 2025. Så att, då är det dags att byta. Men det kan ge en fin kicker. Och i och med att jag tror Q4 så låg väl de återkommande intäkterna. Alltså service, underhåll och mjukvaruintäkterna stod ju för nästan 40%. Så att det här Ellevio-caset trycker ut, låter som att det kommer trycka ut ännu fler SIP-hubbar då, vilket kommer bidra med både försäljning men också då återkommande intäkter. Så att ja, de bygger pipe-killarna. Kul att se.
Jaha. Kul. Ja, men det är roligt när det kan ju sig slå två håll med små case som vi såg i Gailagi och andra GG-bolaget, men det är ju jäkligt kul när det slår åt rätt håll.
Exakt. Med,
i de små bolagen som vi kanske såg i Envirologic 2023 liksom, när det kan gå bananas, några millar hit och dit blir det rätt väsentligt.
Ja, men jag tycker deras återkommande intäkter ger någon form av trevlig bas i caset, så att nej. Kul.
Behövligt för gött ös också efter
guideline. Och sen, den gick ju, gått väldigt starkt på det. Jag tror sen botten 2023 så har den gått upp mer än 100% Gomero Group. Så att,
Men i Gailagi fick de, eller var det någon EU-stödsgrej i alla fall?
För utvecklarna av en produkt.
Ja, det var väl i alla fall någon liten ljusning där.
GeoHeat, tror jag det hette. Så att, men insynsköpen lyser med sin frånvaro i Gailagi. Så att gott, vi hoppar vidare in i caset som Erik nästan investerade i.
Ja, jag köpte en del, men tyvärr ingen core-position i min portfölj, utan bara i pensionssparet.
Och det jag snackar om då är ju Medcap, fina Jolande-caset, Link ägda, eller Link-styrda Medcap AB. Och man kom in med en omsättningsökning på 21%. Och det som väl var mest intressant var ju att EBITDA ökade med 46% jämfört med förra året då. Så att det är den här klassiska omsättningsökning, lönsamhetsökning, för att alltså, EBITDA-marginalen gick upp till 19% från föregående år 12% då. Vilket innebär att man får den här extremt trevliga effekten på vinsten helt enkelt.
Hockeyklubban så att säga.
Så att det är riktigt trevligt. Man redovisar också ett väldigt starkt kassaflöde. 92 miljoner från 52 föregående år. Så att vi har inte gått igenom Medcap något djupare, men vi kanske förtjänar det någon dag. Nu är det ju bara lite nyhetssvep det här, men...
Ja, vi snackade om deras förra rapport, tror jag, i ett avsnitt, men det var ingen djupare heller så. Men vi pratade i alla fall lite om dem. Mm.
Det är lite för mycket, inte för mycket large cap för oss, men det är ändå... Vi pratar ju ändå, vad det är typ så här 7 miljarder market cap eller sånt.
Jag har ju lite tiden. Jag har ju lite Hylander-feber också. Följde ju han sen börsnoteringen av Link. Och har följt han lite, vad är det för bolag? Det har varit liksom en sektor som jag nu först på senare dagar har gett mig in i. Och det känns som han är lite gudfader här, får man väl säga. Det är väl inte att sticka ut hakan heller. Han har väl ett enormt track record. Men kolla på godbitarna i hans portfölj, eller Links portfölj. Ja, där är ju Medcap, vi har Stille, C-Rad och vi har även Arkoma som kan vara ett intressant case för oss att ta upp. Som jag vet många har skickat in. Som jag helt enkelt bara hunnit titta i.
Mm.
Ja, nej, men spännande och kul.
Mm. Håller vi helt med, håller helt med. Och därefter har vi även, jag vet inte om vi ska gå igenom Medcap så mycket mer. Jag tycker vi sätter punkt där och säger att det förtjänar... Vi bygger mer backlog helt enkelt.
Mm, ja, men det förtjänar väl att gå igenom helt enkelt. De har ju lite olika affärsområden där. Så det var väl medicinteknik tror jag som gick väldigt starkt. Det och hjälpmedel kan man väl tillägga. Så det var ju lite intressant. För de har ju, vi har ju pratat EQL, de har ju Unimedic. Ägs ju av Medcap som man kan väl se som lite utav en konkurrent till EQL faktiskt. Och de hade faktiskt lite svagare försäljning year on year.
Okay.
Och sjönk nettoomsättningen.
Spännande.
Ja,
kan det, men... kan det vara lite av en reader cross till ikväll?
Det tror jag inte.
Erik är håsad.
Ja, om man tittar TLV-siffrorna för EQL så är det svårt att... Då... Det känns som Q, eller ja, nu har de ju sitt brutna räkenskapsår, men vi normala människors Q1, att det bör bli väldigt kul i alla fall.
Mm. Gott, Erik. Jag tänker att vi hoppar vidare in i RakeTech, räkan. Mm. Ja. Och man kom ju med en guidningsuppdatering och man släppte även preliminära siffror för Q1. Så att omsättningen taktar på fint, EBITDA:n, man har ju lite omstruktureringskostnader, säger man. Så man har lite sänkt EBITDA också då. Så att 19 miljoner euro i revenue och EBITDA så säger man 5,1 justerat för omstruktureringen då. Och 4,3 miljoner euro för icke-justerat. Jämföra med 6,1 miljoner euro EBITDA föregående år då. Men det som är intressant då är ju egentligen att man ändrar sin guidning. Förut så guidade man en helårs EBITDA om 24-26 miljoner euro. Men nu då så sänker man den då till 20 miljoner euro igen. Så att, och det är ju då som man härleder att det är den här Google-uppdateringen som har gjort det lite komplicerat att med Search Engine Optimization, SEO, och att man då det konkret har påverkat just Kasumba. Och det gör då att man ser över målen då för hela 2024. Och man kommenterar också att man har fått en liten slow start till svenska tillgångarna, vilket då är Casino Feber, Aggress och några till. Och så subaffiliation också lite, man decreased revenue. Och likadant på betting tips subscription-delen, säger man ungefär samma sak. Så att inte superstarkt sentiment där kan man inte säga. Men det roliga med RakeTech är ju nu att det har blivit så jävla räkneexempel. Alltså, caset är ju bra om man... om man inte förväntar sig mer nedjusteringar.
För så att
man har, Man har ju lite, man har ju en earnout som man ska betala för Kasumba här slutet av 2024, 2025, 2026. Och ja, de är ju rätt signifikanta kan man ju säga. Det är ju vadå, typ 15 miljoner euro som ska ut här i slutet på 2024. Och sen är det mellan 5 till 9 som ska ut 26, 25, ursäkta. Och sen så ytterligare ungefär, om det var, tror jag var, intervallet var typ 11 till 19 miljoner euro som skulle ut 2026 då. Man har ju en rätt stark sits nu. Man redovisade 13,5 miljoner euro i slutet på Q4. Man får ju räkna med att det kommer ett visst kassaflöde här då från Q1 också. Det här estimerar jag till typ 3 miljoner euro utifrån vanliga conversion, som alltså conversion från EBITDA har legat då strax kring 80%, så då får man ungefär 3,3 miljoner euro i kassaflöde, vilket gör att jag antar att man kanske får då 16,8 miljoner euro i kassan i slutet av Q1 här då. Och man har ju en skuld till Avida som i slutet på året var 10 miljoner euro. Den här ska man ju beta av under året. Så att först ska den ju amorteras ner till 5 miljoner euro i juli. Och sen så ska den vara 5 miljoner till utgången då på 2024. Tar man hänsyn till detta, nuvarande kassaläge, det ska väl ske en utdelning också. Den utdelningen ligger på ungefär 4,4 miljoner euro. Men det gör helt enkelt att man bör, för att klara den här earnouten, att man 2024-2025 resterande kvartal då behöver takta någonstans 1,75 miljoner euro i free cashflow för att klara av dem. Det kruxet blir väl egentligen då 2026, där man har 15 miljoner euro om man tar mittenvärdet som ska ut. Då behöver man ligga på ett free cashflow på typ 3,75 då istället per kvartal. Så att man ska få någon form av känsla för vad bolaget behöver för att klara detta. Och detta är då antar jag att man använder hela kassan och att man bibehåller då 5 miljoner euro i lån. Så att ribban är låg. För nu tror jag man kommer redovisa ett free cashflow 3. Och jag tror man behöver minst då 1,75. Så jag tror ändå man kan upprätthålla liksom där nästan dubbla om man håller i sin guidning.
Det är ju klart det blir oro när man vet ju att många i caset också varit oroliga. Vad händer med Kasumba när earnouten är satt eller till och med betald och liksom kommer det haverera typ då? Så folk blir väl, det ger väl en viss oro. Även om det förklaras med det var ju massiva Google-updates. Det var det ju, jag vet, även svenska mindre affär som har råkat illa ut. Så jag menar, men det är klart, det spär ju på oro. Och jag tror ärligt talat inte, det är ju som du var inne på det, Jada, att jag menar, man behöver ju inte ha noll i skuld i Raketech heller.
Absolut.
Jag menar, de kan ju ta upp säkert någon ny banklån liksom och betala i värsta fall. Det gäller ju bara helt enkelt att guidningen håller där nu, att vi inte ser att det börjar guidas ner. Men är detta liksom att ja, det nya, så är det ju inte hela världen ändå.
Mm. Jag sålde faktiskt det lilla post jag hade i Raketech på detta. För jag tänker så här, det är precis den farhågan. Så att jag skulle avvakta Q2 egentligen, för då tycker jag man ser hela på ett tydligare sätt den här effekten av SEO. För vi kommer inte se den i Q1 här heller, tycker inte jag. Utan vad jag förstår det som, så är det någonting som skedde precis i slutet av Q1.
Mm, ja, vi får se. Det är ju lite stökigt just nu. Det kan man väl inte säga något annat om. Men jag tror ändå att, nu är det kanske famous last words här. Men nu sitter jag ju inte med någon position. Så jag tror ändå att, det kan man väl säga. Det är väl att bara räkna på det. Blir det inte blodigare än så här, så är finansieringen inga problem. Mm. Men det är ju just det, blir det blodigare så blir det blodigare helt enkelt.
Mm.
Men jag menar, man kan ju ta lån. Det är ingen har blivit skjuten av det.
Nej men å andra sidan, P. Brodell är ju inte gå upp om lånesidan går upp liksom.
Nej, och jag menar, vad fan. Sen, det jag inte gillar, det är ju att de kör utdelning här. Jag hade ju mycket mer gillat. Alltså jag menar, det är P. Bordell. Så varför inte, om man nu vill skapa någon form av aktieägarvärde, så kör återköp för guds skull. Tycker jag, helt ärligt.
Spännande case. Vi får se om de klarar av att hålla upp vinsten och även omsättningen med de här förändringarna.
Det blir spännande att följa. Mm. Kanske saknar Mullbach lite nu. Hans kaptens hand hade behövt här i stormiga tider. Eller vad tror du jag
det? Det tror jag absolut. Så att, men jag personligen avvaktar Q2. Men jag tror det finns ju underlag för att de kan klara det här alldeles utmärkt. Absolut.
Ja. Det gör de nog säkert. Men det är väl bra att hålla lite koll här och räkna på det själv.
Skaffa conviction.
Exakt. Det kan man aldrig låna någon annan. Eller vad är den där klassiska klyschan?
Man kan inte låna conviction, nej. Jo, om det är någon som är jävligt duktig på att sälja kanske. Ja. Någon polare man litar extremt mycket på. Saksam, Erik. Det var min lilla inledning för dig att liksom värmas upp lite och bli lite skön och varm i kläderna och börja känna att det är dags för lite mer iGaming, va?
Vad har du? Kommer komma här nu en salig blandning, ska jag säga. Det är ju rapportsäsong, så det är mycket som kommer i samband med rapporterna såklart. Betsson ska vi gå igenom lite senare, men vi ska börja med, ja, det blir ingen specifik ordning heller idag, det blir väldigt olika, så vi kickar in direkt egentligen. Jag tycker vi ska börja lite med BetMGM. De ska faktiskt lansera i Nederländerna, som blir deras andra marknad i Europa då. För första marknaden var UK, och det ska enligt bolaget ha varit en riktig succé. Så jänkarna kommer till Europa här nu. Och man är ju inte helt jänkiga, helt ute i fingerspetsarna, utan man förvärvar ju Leo Vegas, som många känner till. Och det är just med Leo Vegas teknologi och plattform man kommer lansera i Nederländerna med då. Och inte nog med det, så finns det även lite mer svensk teknik med i det hela. Och det är ju då Kambi för BetMGM NL, eller BetMGM Nederländerna då. Det fattar man kanske. Kommer ju köra Kambi Sportbook, vilket är ett resultat egentligen av avtalet mellan Kambi och Leo Vegas, som går way back sedan 2016 faktiskt, och förnyades förra året. Så de kör vidare där. Så lite positivt för Kambi också kanske, kan man säga. Men ska bli lite intressant att se hur ändå jänkabolagen slår sig fram här i Europa om de kommer.
Men BetMGM har inga live-casino, antar jag att de har, men jag menar typ så här shower mer liksom.
Nej, men de kör ju allt via Evolution, och alltså de är ju inget, de är ingen B2B-aktör. Nej. Inom. Nej, så de kommer ju köra ju liksom samma spelutbud, game shows, live casino, slots. Däremot är det ju lite spännande, just Leo Vegas och BetMGM då har ju köpt lite slottsleverantörer som bland annat Push Gaming då. Så de har ju en liten slottsdel i sig också, men inget live casino.
Men vilket varumärke blir det de går ut med? Är det Leo Vegas?
Nej, BetMGM. Så är det de lanserar med. Så BetMGM Netherlands.
Ja. Mm. Ja.
Nej, men lite kul att hålla ögonen på. Vi hade väl varit själva fan om vi sitter om 10 år och jänkarbolagen har tagit över Europas online-casino-marknad.
Med deras storlek och omsättning och så kanske inte det är superkonstigt.
Nej, men det försprånget man har haft, och så värderat alla fina svenska bolag som skräp, och så köper de upp sin fina teknologi bara och sen går all in. Det hade väl varit tråkigt.
Det hade varit jättetråkigt.
Men nog om det, vi ska inte spå i teblad här, för vi är inte där än. Vi ska hoppa över till en marknad som kanske inte är direkt förknippad med iGaming just nu. Det är ju Ukraina. Jag har inte tagit upp det innan. Det är ju såklart fokus på hemska krig från Ryssland. Men det har varit väldigt mycket prat. Ukraina är ju ett stort land och en stor marknad. Och nu har det blivit så att det ukrainska parlamentet ska lägga ner Krajl, som då sköter regleringen av spel och lotterier. Och det har varit en hel del prat sedan kriget startade i Ukraina om spelbranschen. Och det har varit ett upprop i landet för uppmärksamma då, enligt taglinen på svenska då, inte på ukrainska. Den skada som spelbranschen orsakar den ukrainska armén och det ukrainska samhället. Ett uppropet då. Och det här uppropet fick över 25 000 underskrifter och då går det tydligen automatiskt upp till presidenten att se över när man samlar ihop så pass många. Så ja, det är det lite som har hänt då, och då la man ner Krajl och flyttar det egentligen bara till en annan enhet som ska se över vad man kan göra åt det här spelandet. Och det här är väldigt nytt, så man vet inte, men det har tydligen varit, ja, i hemska tider söker man sig väl till någon form av underhållning. Och då är väl detta lättillgängligt, tänker jag. Och man kom faktiskt ut i dagarna här nu att, och det, ja, det är framförallt olicenserat spel man vill komma åt, stod det, eller illegalt spel. Och det efterföljdes av att Ukraina blockade faktiskt 2500 illegala sidor som ett led i detta då.
Så. Jag lyssnade rätt mycket på Krigshistoria-podden och de hade precis släppt något avsnitt, för de är ändå ibland inte bara historia utan går in och snackar lite Ukraina-Ryssland.
Jag tror att AI-gaming, det hade varit så sjukt.
Nej, men de var inne på det här, att de spelar extremt mycket, för att du har ju, när du är i armén så har du ju extremt mycket dödtid, alltså så här, tid du väntar, ofta så är du ju stilla, det är inte mycket action så sett. Så det finns ju extremt mycket, och att det då är helt förödande att många soldater har spelat bort alla sina tillgångar liksom. För att hantera nerverna och så vidare. Så det är ju riktigt tragiskt faktiskt. För att du får sin hjärna att tänka på något annat och är helt stissig. Ni kan fatta, väldigt tufft.
Så att, det blir väl det känns ett sätt ändå att fly verkligheten liksom också.
Spela Stardust.
Starburst.
Starburst.
Du måste sätta de gamla fina titlarna. Vi ska här i sommar ska vi ha ett quiz där jag går igenom 40 spel och du ska sätta leverantören. Kul podd. Vi hoppar över till en annan marknad som i alla fall lite jag ofta tar upp. Men den åker med här. Det är faktiskt en till land på U. Det kan man inte tro. Vad har vi då, Jadda?
Uzbekistan.
Oj, 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 snyggt. Då har du ändå inte mina notes. Du tar den. Det är mycket riktigt Uzbekistan. Och där är det, vet du vad presidenten heter Uzbekistan också, eller?
Gavrilov Sevolod.
Shavkat Mirziyoyev. Han har faktiskt undertecknat en förordning eller dekret, jag vet inte riktigt, eller lag eller exakt ett förslag som ska legalisera online-spel i landet från och med 1 januari 2025. Så det är lite intressant ändå, för det här är ju oftast inga små marknader. Många gånger så tänker man, fasen, typ som Georgien till exempel. Sådana man ser förbi, men det är faktiskt ganska mycket spelande där och kan generera ganska mycket pengar.
För, men vet du, Georgien tillhör ju Ryssland nu, eller hur är det? Det är ju det som är på nyheterna också parallellt.
Nej, det gör det inte. Men i Uzbekistan är det 36 millar som bor.
Åh, jäklar.
Så det är ju ganska stora länder liksom, kan man väl säga. Georgien är ju ett jättelitet land, men får ändå ganska mycket så här mediautrymme på gambling-sajter och sånt. De är ju bara typ 3,7 millar eller 4 eller vad det var. Ja, så ändå en, när det är ett land som legaliserar, då måste det ju ändå nämnas, trots att det är lite så här obskyrt land.
Ja, för det är ju, kanalisering är ju bra mot vita reglerade spelaktörer, det är ju mycket bättre.
Ja. Och när jag tänkte, jag hörde Uzbekistan, då tänkte jag ju direkt på, ja, stjärnan som kommer sen, Lindvall, att det känns som en typisk Lindvall-marknad. Så här, lite skum marknad, men gigantisk. Och hur han typ går in och sponsrar hela typ så här usbekiska, inhemska fotbollsligan och så vidare. Och tar över den. Så vi får väl se.
Bra rek alltså.
Ja, så får hoppas Lindvall lyssnar där och... Oj, Uzbekistan, det har jag inte tänkt på. Men nog om dem. Vi ska hoppa till Sydkorea. På tal om regleringar så brukar ju kanske Sydkorea räknas som ett av de mest stränga reglerade marknader och som den svartaste av svarta marknader. Och man, jag brukar inte lägga jättemycket fokus på Sydkorea, men ibland dyker det ju upp lite kul, eller kul är väl kanske inte kul, men intressant får vi väl säga. Sydkorea har nämligen gripit cirka 3000 personer för illegalt online-spel och beslagtagit $45 miljoner. Och detta är bara de senaste 6 månaderna då. Så vissa är anklagade för att driva online-spelsplattformar och andra för att göra reklam bland annat. Och vad det verkar som så tror jag också att det var bara som vissa som hade spelat egentligen. Ja, det var 1000 av de här 3000 var tonåringar. Och det stod i den här artikeln att det har blivit väldigt vanligt och kryper ner i åldrarna rejält med spel. Och att detta sprids på typ sociala medier och word of mouth och jäkla trend helt enkelt med online-spel i landet. Och kan du gissa vilket spel som är mest populärt då bland sydkoreanska ungdomar?
Crazy Time.
Det hade varit mäktigt. Nej, men det är baccarat. 42% har det som primärt spel.
Ja. Jag har ju typ ingen aning vad baccarat är. Jag vet att asiater älskar det.
Ja, nej, men jag ska helt enkelt säga att jag vet att men jag har aldrig spelat baccarat liksom. Kan inte reglerna för 5 öre. Så det kanske är något vi får göra tillsammans på Göttköts årsstämma.
Fan vad nice. Ja, det är bra.
Det har varit kul.
Erik står för underhållningen, det är perfekt.
Ja, och sydkoreanska myndigheter har också gått ut. De verkar ha varit en drive då de senaste 6 månaderna att man har jagat lite folk och att de ska fortsätta en 6 månader till här nu när de ska jaga ifatt folk och ska inledas här i maj. Så vi får se vad som händer där bort tillbaka helt enkelt, om det får några ringar på vattnet.
Mm.
Ja, lite skumma nyheter idag, men så får det vara ibland. Vi ska bara prata, vi pratade om Games Global, du kommer ihåg, IPO som skulle komma. Nu har priset kommit, jag tänkte det kan vara värt att nämna om någon går in och följer. Ticken kommer vara GGL, det sa vi, den är bekräftad nu. Och priset kommer vara mellan $16 till $19 per aktie. Så vi får se vad den landar på, men mer exakt. Men står den i 37 sen om man går in och tittar om någon vecka så vet man ju att då har det varit hås.
Mm.
Så det kan ju vara lite kul i alla fall. Det var ju ja, det i alla fall. Och vi är kvar i USA, så har vi också haft lite amerikanska rapporter, både Penn och DraftKings. Så jag tänkte, jag ska ta dem här ganska kort, men det är alltid kul att nämna de här rapporterna, för det är ju ändå viktiga aktörer på en viktig marknad. Så Penns intäkter, de minskade typ 4% year on year, 1,6 yards dollar i Q1-24. Och egentligen minskar intäkterna i alla kärnaffärsområden, så inte så positivt. Och det är även då deras interactive-segment, alltså det segmentet som är då online sports betting, casino, där de också har ESPN-bet som har varit mycket på tapeten. Och det här har ju varit starkt tillväxtområde för Penn innan, såklart. Så då, detta var ju lite uppseendeväckande. Men nu var intäkterna 11,1% lägre year on year. Så det var inte direkt starkt. Men detta förklarar man ganska bara helt enkelt med att det har varit en låg hold från stora sportevenemang. Och det är därför. Så det är hela förklaringen. VD Jay Snowden, jävla coolt namn för jänkarna. Han känner ingen oro alls då. Jänkarna gör ju sällan det. Det finns ingen anledning till oro. Han säger att Penn har en stark position. De ska växa resten av året genom olika initiativ. produktförbättringar, unika integrationer med ESPN inför då fotbollssäsongen 2024. Och visst, det här samarbetet, eller vad ska man kalla det, med ESPN är ju jäkligt spännande. Och man har också förvärvat Vin Interactives licens i New York och man ska lansera ESPN Bet här 2024. Och det är ju klart, det kan ju också vara med och driva upp intäkterna rätt rejält om man får fotfäste där. Och förlusten totalt då i Q1 2024 var på cirka 115 miljoner dollar. Och det var ju också betydligt sämre än förra året. Men då ska man ha med sig om man tittar att förra året gynnades man dock av flertalet engångsposter. Så man får gå in och titta på själv, för de behöver inte gå in på nu. Men fortsatt förluster, ganska svagt för Penn. Medan vi hoppar över till DraftKings då. Tror du det var svagt för DraftKings då?
Ja.
Nej, DraftKings växte faktiskt intäkterna med 53% year on year.
Jävlar.
Och nådde 1,18 miljarder dollar i intäkter.
Organiskt?
Det säger man inte. Exakt, jag tror de har gjort en del förvärv. Jag kommer inte ihåg exakt vilka som ingår nu. Ja, men i alla fall väldigt starkt. Jag kollar bara ganska översvepande på rapporten. Det starka kvartalet gör också att man ska höja guidance 2024. Både avseende intäkter och såklart justerad EBITDA. Spelbolagen är i USA. Jag tror till och med Penn hade justerad EBITDAR. Om jag inte missminner mig. Kan vara dubbeljusterad till och med. Ja, det var helt, ja, det är lite speciellt.
Alltså fina mangor vände sig och ja.
Herregud. Ja, VD Robbins, han menar i alla fall att det är mycket, många olika faktorer bakom den här tillväxten. Det är både att kundengagemanget har ökat, de har fått många nya spelare, gått live i nya stater. Och de säger också att de har en högre strukturell hold i sportboken. Typ tvärtom det är Penn, sa de. Och DraftKings har bland annat gått live med sin sportbok i North Carolina och i Vermont. Och sen nu i februari gjorde man ett förvärv och det nämnde vi för något avsnitt sen. Då köpte de Jackpocket för 750 miljoner dollar. Så ganska rejält ändå. Och det är egentligen en lotteriapp, kan vi väl säga, för att hålla det väldigt enkelt. Men inom lotteri då. DraftKings ger ju också massa siffror till skillnad från Penn. De ger lite så här average monthly unique payers. Så de är upp 23% där, 3,4 miljoner nu. Det blir det lite sifferhabbling här, men. Och average revenue per MUP då, alltså unik spelare per månad, var 114 dollar, cirka 25% upp. Så man går fortsatt med förlust. Dock minskar man förlusten. Nu var den på minus 143 miljoner dollar jämfört med cirka 396 miljoner dollar 2023. Så lite på väg åt rätt håll här kanske DraftKings. Vad tror du, Edda? Kan de bli lönsamma?
Ja, alltså... Det är alltså digitala tillgångar i form av plattformar, speltjänster, spel etc. Då är det ju... känns ju lättare att slå över till lönsamhet, utan det är ju en ren ekvation hur mycket du sätter på marknadsföring och så vidare. Men alltså det är ju svårt att ändra en kultur från att vara olönsam till lönsam. Det är ju liksom, du måste ju växa bolag under lönsamhet. Det är mycket enklare än att slå över till mycket enklare, mindre svårt kanske vi ska säga, än att quote on quote, slå över till lönsamhet från alla case jag kollar på.
Ja,
så
det förtjänar en kraft. Det är inte bara att slå över, det ska man ju ha klart för sig.
Men vad har man egentligen att gå på då? Då har man det klassiska PS-talet här i princip och värdera DraftKings med.
Det är ju EV adjusted EBITDA kan du nog köra. För de guidar ju upp här nu att de höjer guidance på revenue till 4,8 till 5 miljarder euro, eller ett dollar, från då 4,65 till 4,9. Så ingen så här våldsam höjning, men ändå en höjning. Så de tror på en tillväxt runt 30-35% ungefär. Och justerad EBITDA tror de nu kommer vara mellan $460 miljoner till $540 miljoner. Med en midpoint guidance där på $500 miljoner. Mm. Ja, sen Robbins, han sa också på callet också efteråt att han var bullish till att fler stater faktiskt skulle legalisera 2025. Men då att han trodde ingen stat kommer legaliseras under 2024. Och det stämmer rätt bra med det vi har sett. Men han sa det att staterna kommer behöva nya skattedollar här. Så det måste typ legaliseras. Var hans take. Yes. Lite snabbt.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men visst är det så, du har väl en liten god bit kvar för oss, och det är ju fina Betsson.
Ska vi köra den först innan vi glider in i sömncykeln helt enkelt?
Ja, men jag tycker du har uppe iGame-momentet, så det, och du var ju inne och nämnde Lindvall där och ja, Uzbekistan. Så att,
det här hoppas vi ju på. Nej, men vi kickar in oss i fina Betsson. Som vi redan var inne på förra veckan, så kom de ju med en fin rapport helt enkelt som belönades av marknaden. Och det är alltid kul när Lindvall tystar tvivlarna helt enkelt. Så börjar vi. Koncernens intäkter. 248 miljoner euro. Ökning med 12%. Och det är ändå ganska intressant, för sportbokintäkterna minskade med 3%. Och sportboksmarginalen var 6,6%. Som är alltså ganska lågt då man ser genomsnittsmarginalen de senaste 2 åren. Så hade de en del motvind därifrån. Men kasinointäkterna då ökade 19%. Och det är ju faktiskt urstarkt. Så inte nog med att man hade lite trubbel då med sportboksmarginalen. Eller? Så är, det är ju vad det är. Den svänger ju en del. Men man mötte också motvind då av att den nya presidenten i Argentina devalverade då den argentinska peson i mitten av december med drygt 50%. Och ja, det gav lite motvind helt enkelt i Latam. Så han sa också att sportboksmarginalen påverkade framförallt i Latam också då. Så det var väl kanske Latam som åkte på den största kängan. Och tilläggas till detta så var den organiska tillväxten i kvartalet 25%. Och där har man en liten ny definition från och med januari 2024. Som kan vara värd att ta upp för de som inte har läst det. Då är det att definitionen av organisk tillväxt har nu förändrats då. Och innehåller nu enbart justeringar för valutor med direkt påverkan. Samt justeringar för förvärv. Så jag antar att det är ganska mycket valutor då. Men det vet man ju inte. Men 25% är ju jäkligt starkt. Mm. Så med detta i åtanke får man ju... ja, återigen ta hatten av. Väldigt fin tillväxt. Och kollar vi intäkterna lite, så har vi ju licensintäkterna. Alltid i ropet, eller hur jädda? B2B-delen.
De hade väl gått jättebra, visst är det så?
Ja, 68 miljoner euro. 27% av totalen. Så ökar något. går fortsatt starkt, helt enkelt. Intäkter från lokalt reglerad marknad uppgick till 43,5% ungefär. Man ger ju massa siffror där. Men det som jag tycker är lite intressant, för Betsson anger ju alltid det, det är ju vad kasino, att det står för 73% av intäkterna. Det är rätt galet hur stort kasino och lönsamt det är. Om man jämför dem med sport på 26%, och sen har de en liten övrig del då som är 1%. Då. Men det visar ju hur fruktansvärt viktigt kasino är. För när vi pratar USA och sånt kring regleringarna, att sportboksmarknaden är ju en grej, men kasino, det är ju en helt annat djur, så att säga.
Mm. Mm. Det enda jag hör här är liksom, spela inte på kasino.
Nej, det är väl inte alla som vinner över huset över tid, så att säga. Eller?
Ingen, va?
Nej, det är nog svårt. Kanske finns någon outlier.
Mm.
Nej, men sen då kommer vi, de har ju sin geografiska intäktsfördelning. Där SECA, som också är det som ofta är i ropet, står för 44%. Norden 19, Västeuropa 17, Latam 18, sen en liten övrigt del på 2. Och det är Västeuropa och SECA som växer. De andra minskar. Latam är väl förklaringen, tänker jag. De har ju varit väldigt lyckosamma i Argentina, som jag förstår det, och växer väldigt fint där. Så den här devalveringen har väl ställt till det en hel del, plus då sportboksmarginalen som var mycket svagare. Så Latam tror jag underliggande ändå går väldigt starkt för dem. Snacket på stan i alla fall. Sen i Västeuropa så tror jag att det är också att man går väldigt fint i Italien. Så de verkar blomma bra för dem med Star Casino.
Okej.
Okay. Mm.
Det är ändå nice att höra att det ändå inte är Turkiet som bär det tunga lasset.
Ja, det ligger ju i SECA.
Ja, det
som
vet
också
jag.
Växer.
Mm. Men det är ju skönt att höra alla andra ben. Desto mer de växer, desto bättre blir det ju.
Det är ju det man vill åt, liksom, såklart. Och det är ju det man har sett med deras förvärv. Man vill ju få in förvärv som spär ut Turkiet, som vi har varit inne på 1000 gånger. Liksom. För SECA växer ju ändå fortsatt fint. Och får man tro ryktesvägen så är det ju fortsatt Turkiet som driver tillväxten. Mm.
Hur mycket av SECA är Turkiet och hur stort var SECA av Betsson?
Det ena är 44% av totalen är ju SECA. Men den andra siffran, hur stort är Turkiet av SECA, det vet ju bara Pontus Lindvall med Bihang då. Mm. Men det är ju den här att, ja, med olika data kanske och sånt, så kan man väl ändå få ut att det ser ut att vara en väldigt stor del av intäkterna som är.
70%?
Ja, det var ju det vi pratade om i vårt räkneexempel, men det är stort av SECA, tror jag i alla fall. 70, 80, 90, vem vet.
Mm.
Vi får se. Någon gång kanske vi får reda på det.
Ja, då är det mellan 30-40% av Betssons intäkter då.
Kan vara. Vem vet.
30. Säg 30 då, för att ge er ett marginal.
Ja, jag vet inte. Vågar vi gå in på den vägen igen?
Nej, men jag tycker det är viktigt att ha med sig det när man vill kolla på vad det är som växer och vad som går bra och så vidare.
Ja, men det är ju, man kan ju få en litet hum att licensintäkterna är ju B2B och de är 27% av totalen nu. Och Turkiet är ju B2B. Så ja, det är väl om det är, ja, 25% liksom, att större delen av B2B-intäkterna då är Turkiet.
Mm, så 30 är verkligen inte i, men ja, precis, och då, absolut, jag håller med.
Men den sanningen, ja, den hade man kanske kunnat betala lite för att få reda på. Eller vad säger du? Det har varit spännande.
Mm, ställer du den?
sen har de lite KPI:er och sånt, Betsson. Det ser starkt ut det här med. Antalet registrerade kunder upp 11%. Deponeringar 20% upp. Aktiva kunder upp 15%. Så det ser ju ändå bra ut underliggande generellt, måste jag säga. EBIT också. Ökning med 35% year on year. Och ja, det högsta rörelseresultatet någonsin. Som Lindvall också betonar i rubriken i vd-ordet. Så det får man säga rätt bra.
Sa han inte DHs?
Ja, nästan. Det är alltså EBIT-marginal runt 23,3%, upp från 19,4 för året. Det är fan starkt alltså. Så mycket imponerande får man ändå säga. Att trots ändå vissa motgångar i kvartalet så levererar man ändå så pass starkt. Sen är det ju den här, vi ska inte gå in allt för mycket, men man kan ju kolla, det är ju pillar 2. Vi har varit inne på det med Evolution till exempel. Och det är ju den nya bolagsskatten då, som påverkar Betsson också. Så bolagsskatten, det var rätt massiv effekt, vad säger jag, i Q1. Förra året var det 10,5% av alltså, som var bolagsskatt. Och i detta kvartal var det 21,5.
Åh jävlar, men inte, det ska inte vara 15% i alla länder.
Ja, men de sa det att skattesatsen kan fluktuera mellan enskilda kvartal beroende på ja, skattebasen i olika länder där de har dotterbolag och ja, ganska avancerade grejer. Typ, kan baseras på utdelningsflöden som kan resultera i skillnader mellan effektiv och lagstadgad skattesats till exempel.
Då sa du att det var 21%, sa du det?
21,5%, så den var, de betalade 11,7 miljoner euro i skatt. Förra Q1 var det 4,3 miljoner euro.
Mm.
Och då 10,5%.
Mm, men det är nog bra att fortsätta räkna på den nya 21% för att få ha lite margin of safety. Även om det fluktuerar neråt i kommande kvartal.
Så det är väl det, de sa det att det har varit en ökad skattebas i Georgien och Belgien då, samt att pillar 2 är det som påverkar mycket då, helt enkelt. Men ja, jag tycker fortfarande Betsson är ju, det ska bli jäkligt spännande nu. Jag tror det känns som de har laddat eller laddar för M&A hela tiden. Det känns som de har mycket leads ute, att det när som helst bara kan slå till med någonting. Vi har ju varit inne på att Endlabs hade ju varit jättekul att få se att de får köpt det. För jag tror det känns som Lindvall ute och är sugen på mer helt enkelt.
Mm.
Så, men framåt då, man ska ju växa organiskt, men också med M&A då, det säger man ju alltid. Så kollar man lite på marknaden, de ger ju en sjukt bra, om man vill se regleringar och vad som händer ute på marknader, så tycker jag Betsson och även Kindred ger väldigt bra updates om man vill läsa om specifika marknader. Det är en rekommendation. Men lite mer Betsson-specifikt då, så ska man, vi pratade om Italien, där har man Star Casino som sägs gå väldigt fint för dem. Man, jag tror jag kollar på lite sådana här GGR-mått, hur stor marknadsandel man har, att man ligger runt 5% i Italien. Vilket inte är jättemycket, men att ändå gå väldigt starkt, för både marknaden växer fortsatt bra. Fysiskt är stort i Italien fortsatt och de håller väl på med sin omställning. Så det finns en del att ta där. Så nu ska Betsson faktiskt gå in med sitt varumärke Betsson i Italien. Och har inlett ett samarbete med en av mina favoriter som gillar italiensk fotboll. Även om han spelar i Roma då, Francesco Totti. Som blir någon form av ja, ledstjärna för Betsson i Italien.
Den skalliga.
Nej, Francesco Totti, prinsen av Rom.
Men jag tänkte, Napoli spelar.
Nej, Roma, prinsen av Rom.
Ja, jag tänker på någon annan italienare. Det var därför jag frågade.
Prinsen av Rom, Napoli spelar.
Ja, där är men ja, men jag visste inte, prinsen av Rom sa du sen, eller så du ja, det kanske innan, sorry.
Ja, han får du googla sen. Mm. Nästan så du kan få en affisch av mig på honom sen när du tar gjort klart ditt exjobb.
Mm. Jaha. Ja, jag hade en helt annan spelare i huvudet och tänker. Mm.
Ja, men ja, viktig marknad i talen med stor potential för Betsson, och det, jag tror de kommer köra på rejält där. Man ser ju kommit ut med mobber att jag tror det var Inter senast man skulle sponsra.
Mm.
Så man kör högt och lågt. Mm. Inter, Totti, det är väl inte riktigt ihop, men ja, det går säkert bra. Sen i Colombia såg jag, de kör ju hårt i Sydamerika också, Latam. Jag tror det blir en och hålla ögonen på framåt. De gasar på där. Så i Colombia har man bytt då till den egna tekniska plattformen och den egna sportboken under kvartalet. Och det är också väldigt positivt, för då får man ju äntligen de här skalfördelarna och möjliggör liksom, ja, man kan ju sin teknik bra, va. Så nu har man fått över allt på sin egen. Så det är ju positivt. Och Argentina var vi ju inne lite på också, och Argentina har ju ett ganska speciellt system. De har ju nästan som i USA det här, att de reglerar typ statmässigt. Så här Buenos Aires, Córdoba och så här. Så nu har de i alla fall då fått gått live i Córdoba, som är en provins, kallar de det nu i Argentina, inte stat. Så nu har de tre provinser, Buenos Aires och Córdoba tror jag de absolut två största också. Så det blir också jätteviktigt. Sen är det ju att Peru, vi får se lite vad som händer där. Den håller på en ny reglering i Peru, och de håller på att förbereda sig där. Så vi får se lite vad som händer i Peru. Det är väl den som är lite frågetecknet just nu för Betsson, tänker jag. Men jag tror Argentina går från klarhet till klarhet. Sen har vi Belgien, och vi bara tar lite snabbt för att ändå nämna det. För det här var det ju att man förvärvar ju Bet First. Och nu har man lanserat ett nytt online-kasinoerbjudande i Belgien via då Bet First. Och man har en så kallad kategori A+-licens då. Så nu kan man ha ett komplett erbjudande inom online-kasino. Allt från slottspel, ja, bordspel, alltihopa. Så det är ju stort. Skitviktigt. Som vi var inne på, casino is the shit.
Skitviktigt.
Skitviktigt. Och sen Holland då. Där har vi också redan pratat, det är väl inte så mycket nytt där egentligen. Men att det var ju att man, ja, förvärvade helt enkelt en aktör med licens i Nederländerna. Det var ju Gold Run Casino. Så det är väl lite helt godkänt än av nederländska spelmyndigheten. Men får man det godkänt så är man ju up and kicking i Nederländerna igen efter en paus. Och något säger mig väl att Lindvall sitter med någon sparad gammal härlig databas som han är redo att kicka igång. Kanske även om man inte får, så kanske det råkar komma ut några mejl om att regga sig. Vem vet? Ja, nej, men ska vi ta bara lite att, ja, han var ju såklart väldigt nöjd med inledningen av kvartalet, Lindvall. Nu är det ju spännande år. Vi har ju EM, Copa America, sporttungt. Så det är ju alltid intressant. Blir ju viktigt i Latam och Europa framförallt. Såklart där man är, har sina kärnmarknader. Så det ser man ju fram emot. Och tror det kan bli jäkligt spännande för Betsson. Det känns som, ja, bra första kvartal redan nu. Det kändes som det här skulle bli lite svajigare liksom. Och ändå så pass stabilt, och så har man det här framför sig. Och går ändå live i, ja, Córdoba, man lanserar Italien, man har saker på gång. Och sen kanske man slår till med något fint förvärv på det också. Sen, vi måste ju nämna trading-updaten. Den är ju nästan viktigare än rapporten i iGaming-bolagen när den kommer. Så det har säkert de flesta läst, men de genomsnittliga dagliga intäkterna under det andra kvartalet 2024 då, till och med 22 april var 15,1% högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det andra kvartalet 2023. Och sen då justerat för valutaeffekter och förvärv då, det de kallade organiska, så var det 32% högre. Så ändå fin trading update. Men det verkar ju vara något med valutorna där som spökar.
Ja, där är det ju.
Ja, så det var ändå fint. Starkare än den man gav sist. Så vad värderas man till då? Är det P. Bordell, tror du? Eller har det gått så starkt att det är
P. Bordell? Det var det. Jag sitter här och väntar. Men vad har vi för P för 24 här, Erik?
Ja, jag har ju räknat på börsvärde då, det är ju, kan väl börja med, för det är enklast, 17,9. Jag räknar även ut, bara för skojs skull, EV, man har, nettoskulden är ju, eller nettokassan, är på typ 800 millar svenska. Om man gör om det. Så EV är runt 17 miljarder SEK. Börsvärde 17,9. Så jag räknar på ett ebit 2024. Nu är det ju mer servett här, så man ska ju inte ta det.
Man ska alltid göra sin egen analys, Erik.
Ja, det ska man ju. Men jag hamnade, när jag satt och räknade i alla fall, på 2,7 miljarder SEK i ebit 2024. Jag tror inte det är speciellt håsigt heller. Jag tror det är ganska så här, kanske till och med ganska konsensus. Jag vet inte riktigt vad konsensus är, men då hamnar man i alla fall på ev-ebit 6,4. Vilket är inte högt. Men kollar vi då börsvärde 17,9, så räknar jag på en vinst först då euro. Om man ska ta det på runt så här 185 miljoner euro. Fick typ 2,1 miljarder svenska. Så hamnar man på P8,3. I mina estimat. Servett-estimat här.
20% skatt.
Mm. Så jag vet inte. Ja, vad tror du? Där är det dyrt.
Nej, det är billigt.
Ja, det är fan. Det är sjukt att det är så här billigt egentligen.
Mm.
Ja.
Och det, ja, det finns ju goda anledningar att kanske snegla lite mer på det nu när man har den här pipen som du pratar om. Att man har de här grejerna som är på G och man redovisar god tillväxt i allting som är inte är Turkiet. Så att,
ja, men man är ju så jäkla, man är ju liksom otroligt fint lönsamma, etablerat brand, bra historik, liksom bra finansiell ställning. Alltså det finns ju väldigt mycket att gilla här i Betsson. Så är det ju verkligen. Och det, ja, Turkiet är ju en risk som nämns hela tiden, men ja, jag vet inte, till slut måste man ju nästan köpa. Till slut blir det ju för spännande för att inte äga.
Ja, nej, plusar man uppsidan i sportboken då nästan, kan man säga.
Ja, för det var ju det nu. Men fan, man hade ändå en hel del, ska man säga, motvinnande, både valuta och sportboken. Det var kul att se vad som händer om man får sportresultaten med sig i sommar.
Ja, vad var det du sa? 15% icke-organiskt och så då 32% organiskt justerat för valuta.
Jag vet inte om det är argentinska peson och turkiska lira. Kanske med det på något sätt. Jag vet faktiskt inte.
Belgiska förvärvet bidrar med negativ omsättning.
Ja, det är det jag menar. Det känns som det är valuta främst och att det inte är liksom förvärven.
Mm.
Det var Betsson det. Jag tycker ändå varenda gång jag går igenom det så blir man ju mer och mer köpsugen, men ändå äger man aldrig.
Mm. Som Medcap.
Ja. Och det är ju det som är det tråkiga. Ska man börja ge sig in här så förstör man ju leken för alla andra. Det känns som man gör en klassisk jink som man tar en position här.
Turkiet bara plupp.
Ja.
Ja, men det gör det bra, Erik. Och tror det eller ej, jag har inte somnat trots att vårt nästa case som vi ska hoppa in i här är Sleep Cycle.
Snyggt.
Mm.
Ja, det.
Och de kom ju med sin Q1. Vi hade ju, Erik körde ju en god genomgång av Sleep Cycle, sömnapsbolaget, då senast i avsnitt 183, sagan om de två portföljerna, vårt legendariska 3-timmars avsnitt. Så var det väl 45 minuter CMD och Sleep Cycle. Nej, kanske inte riktigt.
Ja, så det blev som det blev, va? Det var efterönskad, så det blev så.
Och så har vi gått igenom caset i, jag tror det är typ så här, avsnitt 166, där vi går igenom caset mer noggrant. Så det kan man ju lyssna på om man vill ha mer operativ genomgång av bolagen. Men de kom i alla fall med sin Q1 här i fredags. Och den var bra, Erik. Eller vad säger du? Bara så här, initial comment.
Ja, det får man väl säga. Jag hade förhoppningen på att det skulle vara en jäspig rapport. Liksom. Inga konstigheter. Bara så här, orkar inte med någon stor smäll som man inte har missat. Och, nej, men den var väl som förväntat slash lite bättre kanske till och med.
Absolut. Ja, nej, men man växer nettoomsättningen med 13%. Valutajusterat så är det 11%. Så fin tillväxt. Man landar in på 63 miljoner kronor i omsättning. Man rapporterar en ebit om 13,8. Vilket man då har en ebit-marginal på 21,8. 19,4 föregående år. Men justerar man då för omstruktureringskostnader så har vi ett EBIT på 19,6, vilket är då en EBIT-marginal om 30,9, väldigt nära 31% i justerat EBIT-marginal. Och ja, caset är man egentligen, det man växer främst på är ju egentligen då ARPU:n, vad är det? Average user...
Average revenue per user.
Revenue per user, så är det, ja. Ja, exakt. Genomsnittlig inkomst per användare ökar man då från föregående år så var det 243 till 271 kronor. Så man ser den stadigt öka. Men man ser även då en ökning i antalet prenumeranter. Man är, ja, en svag ökning, det är ensiffrig procentsökning. Så man gick från 881 000 föregående år och nu i Q1 här då, 24, så har man 893 000 användare, subscribers.
Och det sa de ju det här också, att det var ju i Q1 23 så var det ju att antalet prenumerationer minskade ganska rejält i Q1 23, vilket påverkar även detta kvartalet negativt. För då blir det att antalet förnyade abonnemang minskade. Så, men en effektiv då, ny kundsanskaffning helt enkelt motverkade nedgången lite då.
Man har ju bottenkänning faktiskt. I Q2 2023 då var man nere på 877 000 subscribers. Så att, men man stagnerar ju även Q4 här i antalet betalande användare. Så man hade 893 000 subscribers även i Q4 då. Så ja, men starkt kvartal. Man fortsätter med sin omorganisation. Några medarbetare har fått lämna, både lite högre uppsatta som CPO och CHRO, som inte valde med att flytta till Göteborg när man la ner Stockholmskontoret. Man har rekryterat lite ny, Peter Alsterberg kanske, ny CCO. Det gick väl du igenom på CMD kanske?
Ja, lite kort.
Och ja, annars man fortsätter egentligen
med
kostnadskontroll.
Du får ju nämna Petter också, om du nämner Peter. Det är ju taskigt annars, eftersom Peter var CCO, så Petter Höglander som CPO också.
Ja, exakt.
Annars blir det lite vuxenmobbing, tänker jag.
Jajamän. Nej, men så Petter kom med där också, och det är, ja, man tuggar på fint helt enkelt. Och ja, man fortsätter hålla koll på sin kostnadskostym. Man har sizat ner nu då till slutet på kvartalet 29 anställda. Föregående år så hade man 48. Så att, och det är ju då egentligen man har sagt upp kontoret i Stockholm och erbjudit dem som vill flytta ner till Göteborg. Fina Göteborg. Vem vill inte flytta till Göteborg, Erik?
Sa det också, att fastän bara det, att nu är man ju i ett renodlat Göteborgsbolag, så borde du ha en högre multipel liksom.
Det är många som vet det. Det var många Göteborgsbolag som har gått åt andra hållet. Så ropa inte för högt, Erik.
Nej, sant. Men man gillar ju ändå, det händer lite grejer med Givmark. Alltså, han kom ju ändå in och jag vet några som har pratat med han. Han känns ändå lite som en doer, att han har kommit in och röjt upp lite liksom. Han har kommit in, stänger ner i Stockholm, flyttar ner alla till Göteborg. Man sitter under samma tak. Man ska nu arbeta på kontoret minst 4 dagar per vecka, få ihop teamen. Han har också liksom, ja, nya CFO som också kommer ha HR-ansvar. Man behöver ingen separat HR-snubbe eller donna för 30 anställda. Det är inte så många. Så jag gillar det liksom, att det känns som att ja, nu satsar vi istället på seniora, de här rollerna, CPO, CCO, och de ska också jobba med den nya strategin som vi har satt upp, och det är deras fokus. Kommersiell satsning, partnerskap, ja, hela den här biten de pratar om på CMD med produktupplevelsen och hela den. Jag tycker det ändå är, gillar det att det händer något direkt.
Exakt. Erik Givmark säger ju, vd för Sleep Cycle, säger ju då att man ska ju fokusera på sina tre områden: använda tillväxt, använda engagemang och plattform och data.
Och de gick jag igenom i 45 minuter sist.
Exakt. Nej, men jag bara, det är det jag säger även i Q1. Så
Är det så att min genomgång av CMD:n var längre än själva CMD:n?
Ja, kanske. Det har varit mäktigt. Nej, men det var väl ändå 2 timmar eller något, eller?
Ja, jag kommer inte ihåg. Vi får klocka det.
Mm. Men ja, så man fortsätter på helt enkelt. Erik, jag tänkte fråga dig holdingsdatan där.
Vill du kolla lite holdings? Ja.
Nej, men man släppte ju faktiskt aktieägarna här i Q1. Så hur ägandet såg ut alltså den 31 mars här. Mm. För det är ju det här som är lite intressant eftersom man haft typ Skandia fonder, Cicero, Lancelot och även Handelsbanken, va? Som inte är med nu på ägarlistan. Om jag ska se.
Vi har
enligt
ju
bolagets egna. Så att det är ju de fonderna som har hällt ut aktier. Det är ju en intressant del av caset.
Så är det ju. Handelsbanken fonder, de har ju 128 000 aktier kvar nu. Så de börjar ju bli de 11:e största.
Mm. Sub 1% av bolaget.
Precis, 0,6% av bolaget typ. Medan Skandia har 1,4% kvar då. Men de har ju tömt ur rejält. Och på köpsidan är det så twittertätt som man blir nästan lite rädd.
Mm. Ja, för det är ju det som är caset. Alltså jag tänker att det är rätt straightforward. Visst, det är ett enproduktsbolag, men man har liksom ändå, nu hade man varit 11% valutajusterat, 13% organiskt. Kan man upprätthålla 10% årlig tillväxt och upprätthålla den här EBIT-marginalen om 30%? Alltså då är det ju EV-EBIT 7 liksom. 7,7 får det till för på 24.
Ja, det är ju det lite hur man ska räkna, för deras guidning är ju, Givmark kommer in, alltså så här ska vi växa med ett väldigt aggressivt tillväxtmål som såklart marknaden inte tror på överhuvudtaget. Och sen så kommer man med ett EBIT-mål som är ganska lowballat.
Mm.
Så det är ju lite så här, vad fan ska man räkna här nu då? Jag räknar bara på 2024. Så räknar jag på att med en tillväxt på 15% mot 2023. Och 25% EBIT-marginal, bara för att vara så enkel att ta det de har sagt. Då är det EV-EBIT 8,7.
Mm. Exakt.
Nu har jag inte justerat för utdelningen här kanske, utan för den var ju inte avskild i rapporten. Va?
Så ja, är man lite mer bäsad så har jag ett second scenario där man har bara 10% tillväxt och 25% EBIT. Och då är det 9,3. Så att det är liksom, det händer ju inte så mycket på multipeln.
Nej, så jag menar det är så här, det är ju väldigt billigt och kan de få till tillväxten här nu så är det ju, kan ju mycket hända och helt ärligt, jag vet inte fan hur de ska få ner, jag menar snart får de ju slut på engångsposter. Mm. Alltså, de är ju så fruktansvärt, lönsamheten är ju så hög underliggande. Och jag menar, som du sa där, ja, där fan, man är 29 anställda nu. I slutet av kvartalet.
Mm.
Och då var ändå medelantalet anställda 48 Q1 förra året. Mm. Det är ändå en minskning med 19 pers.
Ja, exakt. Och jag tror, det var ändå medelantalet i Q1-an här var ju ändå en del. Det var ju 37. Så att från 37 över hela kvartalet och sen så då 29 i slutet.
Ja, det blir så, alltså man har ju sagt att vad man ska göra, men det blir lite så här, plattformsavgifterna, de ligger ju jäkligt stabilt runt 22-23% av intäkterna liksom som går till Apple, Google. Så det är ju liksom, ja, av- och nedskrivningar, det händer ju inte mycket med det. Och personalkostnaderna ska ju rätt ner i och med detta. Så då är det ju bara posten övriga externa kostnader vi har egentligen. Och det är där då, det är ju marknadsföring. Men han har ju sagt också, vi ska inte bara kasta iväg pengar på marknadsföring. Men jag menar, vad fasen, är de ganska återhållsamma med marknadsföring? Drar ni slaktar personalkostnader, ja, och ökar intäkter, då är det ju min bok inte EBIT 25%.
Nej.
Det går inte ihop.
Nej. Nej, då, jag håller med dig. Så att, men det är bara för att få någon form av margin of safety så räknar ju vi på ungefär samma lönsamhet och tillväxt. Då. Och caset är väl frågan lite mer så här, aktien kan ju få riktig skjuts när fonderna är ute.
Ja, de har ju legat och sålt så omsättningen är ju liksom inte bra.
Nej.
Och de har kastat ut aktier liksom och ja.
Så ja, och vad gemensamt fonderna de äger nu kanske då, det beror på vad man räknar med självklart, men typ Lancelot kanske inte har sålt så mycket, Skandia har sålt väldigt mycket och Handelsbanken då.
Lancelot har faktiskt ökat lite.
Mm, ja, men Skandia och Handelsbanken nu äger 2% av bolaget.
Ja.
Market cap på 700 miljoner så är ju det typ bara 14 miljoner kronor värt av aktier.
Precis.
Så det är bara för man ska få någon känsla. Det är ju inte, det är inte svin mycket alltså.
Nej.
Det är typ rätt lite. Så att ja, och man ligger ju taktar här. Man har en fint kassaflöde i perioden. 150 miljoner i kassan. Så att,
men nu när var det av utdelningen du utskildes? Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej, jag har inte det datumet heller. Så
den får man ju egentligen justera för, eller hur?
Självfallet.
Med extra utdelningen.
Mm.
Så, men man bygger ju kassa hela tiden liksom. Jag är så ovan med att hålla på med utdelningar. Så man bara, fan, hur kollar man ens vad det är för utdelning?
Vi hade 12 i fjärde. Så var X-dag. Så att den 12 var det? April.
Precis.
Nu är vi i maj så det var en stund sedan.
Ja. Men det här är ju januari, februari, mars. Och då är ju kassan intakt på 150 liksom. Och sen får man ju ta bort en del för utdelningen.
Ja. Men ja, det är gött case. Jag tycker det ska vara, det är värt mer än EBIT 7 liksom. Så att och kan man upprätthålla det och det blir ju någonstans här är det ett kassaflöde case.
De, ja, det är ju fina kassaflöden. Det går inte att säga något annat om.
Så att, med enproduktrisken som nedsidan. Men där tror jag ju att den här datan är värd någonting som man kan kommersialisera på andra sätt då. Så att, jag tycker marknaden överskattar den risken. Men det är ju fete jinx det här med.
Men typ 73 miljoner delar man ut, om jag inte räknar helt fel. Så ja, halva kassan får man räkna bort då typ. Så man har typ 73 miljoner kvar.
Och då tror jag det är ju ändå någonstans i den regionen man kan räkna med i kassaflöde om året. 60-70 miljoner.
Mm, får hoppas det.
Mm, Men en liten rek där också är ju att det här amerikanska bolaget 8Sleep, har du kollat på dem?
Nej.
De gör så här madrass liksom överdrag. Som du kör på, som är liksom vattenkylt och tempererat.
Mm-hmm.
Och det är ju att det är uppkopplat med en, liksom, en liten hubb och så har du en app och så kan du liksom styra och tracka din sömn och så vidare. Det har tagit jättebra fart bland liksom health influencers, alltså sportatleter och allt möjligt. Backat av sjuka investerare, tagit in hur mycket pengar som helst. Mycket surr om dem tycker jag då.
Vad heter de, sa du?
8Sleep.
Mm-hmm.
Så att de typ så här höjer och sänker värmen i madrassen beroende på hur du sover och så vidare.
Nice, det låter inte billigt men...
Nej, jag kollade på det här. Jag fick någon så här typ välkomstbonus och då var det 2800 euro. Så att 35 000 med någon välkomstrabatt. Så att...
mm-hmm. Vad fick du med då? Hel säng och sånt så är det ju bra...
Nej, det är ju bara överdrag liksom.
Jaha,
du trär ju den ovanpå bäddmadrassen.
Jaha, ja, då var det inte gratis, det var det inte.
Nej, så att det är ju den plus säng.
Ja. Ja, men det är bra att bygga marknad också. Sömn får mer fokus liksom.
Mm.
Det är lite billigare med en app för 300 spänn om året. En super överdrag då.
Men jag vet inte, den här liksom så här smart sömn och sömnhälsa och sånt ändå på tapeten och ja, få fäste. Så att kan vara någonting att hålla ögonen på.
Gött, jänta. Ska vi ta och runda av detta kalaset då?
Ja. Erik, då ska vi påminna alla våra kära och fina lyssnare om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgår och gör alltid i egna analys. Ja, vad äger du, Erik? Sleep Cycle?
Sleep Cycle äger jag ju.
Lite Medcap?
Lite Medcap för lite. Äger kanske lite Betsson i pensionen också, jag minns inte. Och även lite Raketech i pensionen, men där... Får jag nämna det, men jag äger ju hur många olika där, så är ju fan en indexfond där. Men ja, Sleep Cycle i core-portföljen, om man ska säga.
Jag har lite Gomero och inte räkan längre då. Och även nu Sleep Cycle.
Gott.
Inte för att det är något nytt. Jag ägde den ett bra tugg. Sen avsnittet egentligen, typ nästan. Är det kul när man bygger conviction för med all research man gör för varje avsnitt? Det är kul.
Ja, så det ska vara.
Härligt, Erik. Vet du vad det är dags för då?
Du får kicka in oss.
Det är dags för veckans volley. Så ja!
Och du lät också lite tagen där, Hedda.
Nej, fan. Nej, du, jag är taggad, jag mår bra.
Jag börjar känna mig riktigt stukad, ska jag tala om. Fy fan.
Men du håller i bra, Erik. Du håller i bra. Vad har vi för volley då?
Veckans volley är inte vinterkräksjuka i alla fall. Men ATH i portföljen kan väl vara en veckans volley. Vad tror du om den?
Fan vad nice, Erik.
Så ja.
I absoluta belopp.
Ja.
Gott, gott att höra. Hur ligger du year to date då?
Det minns jag inte exakt. Jag kollar bara exakta pengar. Men ja, eller du bor inte wow, men det är ändå för 12 kanske. Ändå överfant. Ja, det är väl inte kattpis heller, men.
Nej. Jag var där uppe 11% year to date och sen fick jag gå med eller guideline i mjältan så.
Ja, det är så. Nu är jag plus minus.
Nej, fortfarande plus 6% eller sånt. Så att free trailer tog ju på som ett riktigt mähävete. Så att,
gott är det.
Det är riktigt fint faktiskt. Men du, min rek.
Teckna. Är fakt.
Nej. Min rek om veckan, det är att Symmetry Invest har gått och tagit på sig en riktigt god post i Catella.
Jag ljög också, jag kan ju bara lägga in det. Jag är upp 16% i år.
Oj! Bra, bra att du kollar upp sån essentiell fakta i det.
Kan du inte sitta här och downgrade sig, eller vad säger man?
Undersäljer dig själv. Med bra carry sleep så kommer det bli kalas, tror jag, på det.
Boom, boom.
Erik,
sorry, Symmetry, den avbröt jag din helt. Du får börja om
det. Helt okay. Nej, men Catella eller Symmetry har gått in och köpt rätt mycket gött i Catella. Och det är skoj, tycker jag. Jag gillar ju Symmetry-killarna, danskarna. Duktiga investerare.
Är det de som är inne och vevar i gig, eller?
Gig, free trailer, Catella, Protector Försäkring. Några sådana går innehav, men det kan vara någonting att kika på. Det är mycket case på G nu, men Catella är jag lite sugen på. För jag fick det pitchat nämligen från en god vän som sa att Catella är fan inte så jävla dumt som du kan tro. Att det är mer en förvaltning, mer än vad det är liksom fastighetsägande.
Vad är det? Hur PIM? PIM och PAM och PUM och alla de. Jag ägde mycket Catella back in the days faktiskt. När jag skulle vara väldigt häftig. Då var någon sån special situation investerare. De har satt där, oj, det finns så mycket orealiserade värden på den här balansräkningen. Oj, 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 vad det kommer tjäna pengar.
Ja.
Det blev inte dåligt, men det var inga wow ändå.
Men att det finns ett litet intresse för det bolaget och att man kanske ska hoppa in och gräva lite. Det är min boll.
Ja, Men jag vet, det var ett jävla mäkta back in the days med avvecklande av bankverksamheter och sånt.
Mm.
Ganska komplext case var det då i alla fall. Om du vill bita i något, ja, då kanske det är lika komplext än.
Mm, vi har ju lite microcap case och eller lite mikro men lite mindre case som är sen vi håller på att reka det här parallellt också.
Och det drog satan det caset innan man ens hunnit andas på det. Det ena jag kollar.
Ja, så kan det vara ibland.
Men det kanske inte för sent än, Jada. För oss. Visst är det
så. Gott, vill man lyssna mer på Erik så kan jag rekommendera dina fina intervjuer som du gör på Kalkyl och även dina analyser.
Mm.
Var in och kika lite på Kalkyl. Ska man höra av sig till oss så kan man göra det på Twitter. Det är Aktiehesten eller Marcus Gedda på Twitter. Och så kan man mejla oss. göttköttomaktier@gmail.com utan prickar på allting.
Mm.
Vi har en ännu större backlog, Erik.
Vadå?
På mejlen.
Jag går inte in där. Jag bara tänker att du skickar allt som måste göras där.
Ja. Så det får vi faktiskt, det kan vara kan vi lova det till nästa vecka att vi svarar alla?
Kanske.
Mm, gott.
Om man håller sig frisk. Mm, nej, men jag får göra lite smygreklam kanske. För jag själv nu när jag låg magsjuk så Kalkyl AI och får man faktiskt sammanfattning av rapporter. Det är faktiskt gött när tiden tryter på Twitter. Helt gratis att gå in och kolla.
Fett.
Ja, man ska kanske inte håsa sig själv men det är faktiskt nice.
Ha det gott, Erik. Alla fina lyssnare. Ha det fint.
Puss och fy. Massa spy.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.